God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över första Korintierbrevet och det är del 22.
Och vi är nu på första Korintierbrevets femte kapitel, och det ska vi väl göra färdigt här ganska raskt. Men så ska vi se hur långt vi kommer i sjätte kapitlet också. Förra gången så, bara som en liten kort inledning, så jag plockar upp tråden från förra gången. Om vi tittar i första Korintierbrevets femte kapitel, vers 9, så skriver Paulus där att han vill inte att de ska ha något att göra med otuktiga människor. Och det är sån där uttryck, en sån där mening som vi reagerar på, och det är med, kanske med rätta också. Sen, och det gjorde de i Korint med och tyckte, hur ska det gå till? Och så förklarar han då i den tionde versen att han menar inte alla otuktiga här i världen, utan de han menar är de otuktiga i församlingen. Och nu blir det ju ännu värre, men han har ju ett vi och dom perspektiv. Jag förklarade det förra gången, att det blir en förskjutning på så sätt att Israels folk, det gamla Israels folk, de var ju kallade att leva ett heligt liv, vilket innebar att de skulle skilja sig från andra människor, från andra folk. De skulle kännetecknas av den gemenskap som de har med sin Gud. Det var det som skulle prägla deras förhållande. Gud hade ingått förbund med dem, de var kallade att leva ett heligt liv. Det som händer sedan när Jesus Kristus kommer in i detta gamla Israel och uppfyller lagen och så vidare, och när han förs utanför staden för att korsfästas, det är ju att den välsignelse som finns där i det gamla Israel, den får utlopp genom Jesus Kristus, så att den kommer också utanför staden och når ut till hedningarna. Så hedningarna får del av löftesordet också. Och sen så händer ju det när det går 5 år och 10 år och 15 år, att här uppstår ju en ny församling, ny inom situationstecken, församling i Jesus Kristus. Och till en början så är det ju nästan uteslutande judar som bejakar Jesus Kristus och hans roll då som Messias, som Guds son och som Messias. Men det blir ju ganska snart så att det blir fler och fler hedningar, alltså hedna kristna. Det betyder att det som förut, för Paulus förut, var att Israel hade en helig kallelse och var ett avskilt folk. De gränserna förflyttas ju nu in i Jesus Kristus. Så det är därför han talar om de som är i Jesus Kristus och de som är utanför. Så här sker en förskjutning med Jesus Kristus. Den där förskjutningen kanske kan beskrivas på olika sätt. Man kan ju också säga att det är, som Paulus säger i Romarbrevet, att då skulle han kanske inte säga att det är en förskjutning, utan han skulle säga att det är ett fullbordande av det gamla Israel. Och så säger han ju där att vi hedningar har ympats in i det gamla Israel. Och så säger han ju också att inte alla israeliter är ju israeliter, därför att alla vill ju inte leva i det förbundet som nu fullkomnas. Men det är bara olika sätt att beskriva det egentligen. Det som är viktigt här är att vi ser och förstår att gränserna har förflyttats på så sätt att Paulus tänker på de som är i Kristi kyrka och de som är utanför. Då är det bara det att det här med vi och dem, det är ett perspektiv som ifrågasätts högerligen i vår tid och i vår kultur. Därför att vi som lever i en postmodern kultur, vi får lära oss att man inte ska tala om vi och dem. Och det är någonting som betonas också. Då tänker jag inte bara på våra kyrkor och våra församlingar, utan då tänker jag lika mycket på samhället i stort. Att man ska försöka komma bort ifrån ett vi och dem perspektiv. Det här är ett argument som man använder till exempel när man talar om invandrare i Sverige och flyktingar och asylsökande. Då blir ett vi och dem, det är ju sånt tänkande som Sverigedemokraterna står för. Och då är frågan om hur vi ska förstå detta med vi och dem. Och då tror jag man kan säga så här, att vi kan hålla med vår tids politiker att vi inte ska ha ett vi och dem perspektiv, nämligen om vi talar om varandra på skapelsens plan. Och det är på skapelsens plan som vi kan säga att alla människor är skapade till Guds avbild. Och vi är inte för mer än andra människor som inte är kristna. Det kan vara människor som kanske till och med bekänner sig till andra religioner. Det kan vara människor som är negativa till den kristna tron. Men vi hör ändå samman i en mänsklighet. Vi sitter alla i en och samma båt i en meningen. Vi är alla människor, vi är alla försonade genom Jesus Kristus. Om vi nu får tänka som vi kristna tänker. Så där tycker jag att man kan bejaka att det inte finns något vi och dem perspektiv. Och det är viktigt. Men nu är det bara det att när Paulus talar här så talar han inte om skapelsens perspektiv. Utan han talar om frälsningen. Alla människor är inte frälsta. Alla människor bejakar inte det som Gud har gjort genom Jesus Kristus. Så när han talar om de som är i Kristus och de som är utanför. Då blir det ett sorts vi och dem perspektiv. Fast inte i den meningen att vi skulle vara skilja oss från skapelsens människor. Utan i frälsningens avsikt. Och då är det allvarliga här. Han säger att vi inte ska gå i ok med de som är otuktiga. Och det räknas ju upp andra laster och försyndelser här som vi ska komma in mera på. Men när han talar om de som, han menar alltså inte alla otuktiga i hela världen. Utan han menar de som är i församlingen. Det är det här som är problemet i Korint. Att här har du en församling som är kallad att leva ett heligt liv. Men det finns medlemmar i församlingen, lemmar i Kristi kropp som inte ser vad det innebär att vara en kristen. Och som inte bryr sig vad andra säger. Utan som fortsätter att leva som om man inte hade blivit en kristen. Där är problemet. Och där börjar man då, så att säga, börjar då Paulus gå till rätta med de här personerna. Och därmed så är vi inne också på det tredje dimensionen, perspektivet. Nämligen helgelsens perspektiv. För vi skiljer ju på skapelsen, frälsningen och helgelsen. Fadern, sonen och den helige ande. Vi som är inlemmade, vi som är innanför i Kristi kyrka och Kristi församling. Vi brottas ju med de här frågorna, men inte med synder och svagheter och ofullkomligheter. Det har vi ju alla. Men vår brottningskamp är inte en kamp för frälsningen. Vi kämpar inte med våra synder för att vi ska, så att säga, få plats i Kristi församling. Utan vi kämpar med dem därför att vi ska helgas och omformas av den helige ande. Så det är viktigt att man har med de här tre olika perspektiven. Särskilt när vi läser om det här med vi och dem. Så det betyder också, jag sa det förra gången, för här finns det ju en sorts, om du tittar i vers 11 och 12, så, särskilt 11 då, så finns det någonting som vi kallar för syndakataloger. Och de finns ju på många ställen i Paulusbreven, på flera ställen. Och då är det viktigt alltså att komma ihåg att de, dels förstås att Paulus knyter an till den tidens kultur. Därför på den tiden så var det viktigt att man kämpade mot lasterna. Nu talar jag alltså om icke-kristna, nu talar jag om greker, hedningar, stoiker, epikureer och alla möjliga filosofiska skolor. Det var viktigt att man avstod ifrån lasterna. Att man inte var ett offer för sina begärelser och lustar. Utan att man hade en sån självdisciplin. Så att man istället kunde ägna sig åt att göra dygderna. Och det är det Paulus knyter an till. Så fungerar det bland hedningarna. Och så knyter han an till de här syndakatalogerna. Och så har han med det i de här breven som är skrivna till hedningar. Men, och då är vi där igen. Då är det viktigt att förstå att de här syndakatalogerna som Paulus har, de riktar sig inte till icke-kristna. För Paulus bryr sig inte om att döma de som är utanför. Utan syndakatalogerna vänder sig till de som är kristna. De som är i församlingen. Och nu börjar det brännas lite grann. Va? Därför att i församlingen skulle ju sånt här inte förekomma. Och det är det han adresserar. Sen att det finns mycket omoral och så ute i världen. Det är för honom en självklarhet. Jag menar, världen är skild ifrån Gud. Utan Gud, utan hopp i världen. Och den lever efter sina egna spelregler. Men det är inte det Paulus har någon, han moraliserar inte över det. Möjligtvis skulle han säga att de behöver omvända sig, behöver bli frälsta. Men det är en annan sak. Syndakatalogerna riktar sig mot bröder och systrar i tron. Och därför så kan vi inte hoppa över det här. Men då är det som så att, jag ska ha med det också som en övergång här till fortsättningen. Då är det som så också att de här försyndelserna som står i vers 11. Det står ju förresten att någon broder, om han är otuktig, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Alltså problemet här är ju, det är ju egentligen inte de synderna, utan problemet är att han tillåter sig att vara sådan. Ja, men försyndelserna, girig, avgudadyrkare, otuktig och så vidare, det är ju en sak. Men Jesus Kristus förlåter oss och Jesus Kristus har burit vår skuld. Och vår gamla människa är korsfäst med Kristus. Så det är inte problemet. Problemet är att det finns en broder som tillåter sig att leva i det här. Så som vore han en hedning. Han är en otuktig. Han är en girig. Han är en avgudadyrkare och vill inte ta rättelse. Han lever i obotfärdighet. Så grundsynden är obotfärdigheten. Eller som Jesus säger i Johannes evangeliet, otron. Otron, obotfärdigheten, oviljan. Där är bekymret. Och om det finns otro, ovilja, obotfärdighet, ja, då blir det såna här laster. Även om de skulle vara frälsta och inlämmade i Kristi kropp. Därför att är man inlämmad och frälst och insatt i Jesu Kristi kropp och vill vara en lärjunge, då lever man i tro, i kontakt med det himmelska riket, med himmelriket. Man lever som en lärjunge, inte fullkomlig, men det finns en vilja till bot och det finns en vilja till att vara en lärjunge. Det finns en syndabekännelse, det finns en förhoppning om att Kristi verk ska tillräknas mig. Så det är hållningen som är skillnaden. Men det kan vara viktigt att förstå det här, de här tankarna, så att man inte kör fast och läser de här syndakatalogerna som då är riktade till kristna. Som om, aha, girig, ja men det har jag nog varit. Och så börjar man liksom lasta på sig själva och gör sig till någonting som man inte är. Allt det här med girighet, avgudadyrkan, förtaleri och så vidare. Det finns ju i den kötsliga naturen. Det finns ju i den gamla människan. Men vi lever ju inte med båda benen i den gamla människan. Vi har ju blivit frälsta från oss själva. Vi lever ju i Jesus Kristus. Och för oss innebär den goda kampen att vi håller den kötsliga naturen på plats. Att vi betraktar den som korsfäst. Att vi betraktar alla ofullkomligheter som ofruktsamma. Som någonting som vi inte kan vara stolta över. Till någonting som vi inte vill ha att göra med. Paulus säger i Romarbrevet att vid några tillfällen när han tänker på sina egna tillkortakommanden, så säger han att det är inte jag som gör det, utan det är synden som bor i mig. Och han tycker inte om det. För det som jag inte vill göra, det gör jag. Men hållningen, inställningen, attityden är klar och tydlig. Den kötsliga naturen har inget gott med sig. Jag måste satsa på det nya livet i den heliga ande. Och det är vad han uppmanar inte bara korintierna utan oss alla att leva på det sättet. Och det är ju det som är den goda kampen. För det är en kamp, men det är en god kamp. Så vi håller då den här kötsliga naturen på plats. Vi betraktar den som korsfäst med Kristus. Problemet med de här i Korint var att de inte såg det så. För de tyckte att de kunde kosta på sig att leva så som hedningarna levde. Där sitter felet. Och det här problemet kan ju tyvärr inte bara hänföras till församlingen i Korint, utan det är ju ständigt aktuellt. Jag ser vi kan slå upp här andra Korintierbrevet 12:20. Så ska jag bara visa er på någon mer sån här syndakatalog, så att ni ska se att det faktiskt vänder sig till kristna. I andra Korintierbrevet 12:20, då han talar om att han ska besöka dem i Korint, så säger han: Jag är rädd att jag vid min ankomst ska finna er annorlunda än jag skulle önska. Jag är rädd att jag ska finna strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning. Alltså bland er, bland de kristna i Korint. Så du ser, den här uppräkningen är ju för de kristna. På samma sätt om du tittar, vi kan ta ett ställe till, Efesierbrevet. Efesierbrevet kapitel 5. Där skriver han i vers 3. Men otukt och allt slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas ibland er, alltså bland de kristna. Det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig, en sådan är en avgudadyrkare, ska ärva Kristi och Guds rike. Jag ska komma tillbaka till det, för det är ju ganska hårt tal. Men ni ser att det vänder sig till de som är i det heligas gemenskap. Han säger sedan, och vi går tillbaka nu då till första Korintsbrevet. I det femte kapitlet så säger han också i vers 11 på slutet. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Det var ju så, vet ni, att i det gamla Israel så hade man ju inte bordsgemenskap hur som helst över gränserna. Och man hade inte bordsgemenskap med hedningarna. Jag sa att det som finns där i det gamla testamentet som fullkomnas genom Jesus Kristus, det följer med på något sätt in också i det nya. Så Paulus kan säga, ni ska inte äta med sådana. Men jag tror inte att det handlar om skapelsens plan, utan också här om frälsningens plan. Det vill säga om den heliga nattvarden. För de firade den heliga nattvarden, och när vi kommer till det 11 kapitlet, första Korintsebrevet, så tar han ju upp det där med nattvardsfirandet. Och när vi kommer till 11 kapitlet, så jag tror att 11 kapitlet, ska titta här, 11, oh, men det stämmer nog, 11 vers 27. Från vers 17 så talar han om ett rätt nattvardsfirande. Och så kommer han till vers 27, ni känner igen de här orden. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod, och så vidare. Alltså här finns en helig gemenskap. Och i den heliga gemenskapen som manifesteras i att man delar brödet och dricker ur kalken, i den får det inte föras in sånt här. Det hör inte hemma där i den himmelska måltiden. Och de som lever på det sättet kommer inte att ärva Guds rike. Jag kommer tillbaka till det alldeles så småningom. Så därför så tror jag att där i första Korinther 5:11 att det syftar på nattvarden. Jag tror det av det enkla skälet, alltså att jag tror inte att han tillämpar de gammaltestamentliga reglerna. Han skriver till församlingen i Korinth, de var ju mest hedna kristna. De hade ju aldrig i sin kultur haft det där med att man inte hade bordsgemenskap med andra folkslag. Det fanns ju inte i deras tänkande. Så jag tror att det här är... Paulus menar inte att vi inte ska äta tillsammans med de som inte är kristna. Utan det handlar om det heliga gemenskap. För det gör, hela kapitlen här handlar ju om det heliga gemenskap. Så det gör det säkert i det här avseendet också. Sen så kommer vi då till vers 12 och 13. Nu har jag ju folkbibeln. Det kan vara någon som har någon annan översättning. Men i folkbibeln så har du det här i vers 12. De som står utanför. Hur kan det vara min sak att döma de som står utanför? Är det inte de som står innanför ni ska döma? De som står utanför ska Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond. Så där har du det här med utanför och innanför. Men det är alltså på frälsningens plan. De som är utanför frälsningen och de som är i frälsningen. Utanför den heliga gemenskapen och i den heliga gemenskapen. Och då så säger han här att vi ska döma de som är innanför. Och då menar jag som så att det Det här är ju någonting som vi har tappat bort. Jag vet att det har förekommit i frikyrkan om man går tillbaka. Jag tror knappt att det förekommer nu att man utesluter folk från församlingen. Men när man drar fram sådana exempel så är det ju nästan alltid alltså negativt. Va? Så skulle man inte ha gjort. Vi har behandlat de här människorna fel och så vidare. Och så har man en tillåtande kultur. Så att jag har svårt att tänka mig att det sker nu för tiden. Så möjligtvis undantagsvis. Man ska aldrig säga aldrig. Men jag tror att vi har tappat bort något väsentligt här. För här har vi fått en tillåtande kultur som innebär att vi inte alls har någon helig gemenskap längre. Jag vet inte ens om vi har en gemenskap, men om vi har en gemenskap så är det inte säkert att det är en helig gemenskap. Och det är lätt för oss att säga så här att ja, men ingen är ju fullkomlig. Ingen är ju liksom rättfärdig, underförstått. Alltså kan vi alla vara lika goda kålsupar. Vi är alla syndare hur som helst. Men bör vi tänka så, då har vi ju lämnat det nytestamentliga tänkandet. Då är vi helt klart präglade av samma tänkande som människorna i Korint hade. Samma grekiska hedna tänkande som man hade då. Visst är det riktigt att säga att vi alla är syndare. Men det som Paulus säger i sådana fall, för han skulle också kunna skriva upp på att vi alla är syndare och så. Men det är skillnad på syndare och syndare, nämligen på så sätt att det är skillnad på en botfärdig syndare, en som vill vandra med Jesus och en som inte vill det. Det är skillnad på en kristen och en kristen i den meningen. Och det vet vi alla att det är så. Det är inte populärt att säga det, men alla vet väl att det är så. Alla vet väl att det är skillnad på människor som vill följa Jesus med ett ärligt hjärta. Jag säger inte att vi utan vidare kan urskilja det, men visst är det så i grund och botten. En människa som vill vara en Jesu Kristi lärjunge på riktigt, om jag uttrycker det så, är ju en människa som lyssnar till Guds ord. Är ju en människa som lyssnar till vad den heliga ande säger i mitt hjärta. Och inte bara lyssnar, utan som dessutom lyssnar för att lära sig. Och inte bara lyssnar för att lära sig, utan med intentionen att lyda också. Det är ju det som är lärjungaskap. Vi är fortfarande inte fullkomliga. Men det finns människor som inte har den intentionen. Som tycker att ja, men jag får tro som jag vill. Nej, men jag läser inte Bibeln och jag ber inte genom Jesus Kristus. Jag vill vara lika mycket kristen ändå. Och som lever helt självuppfyllda. Men de skulle ju Paulus gå till rätta med per omgående. Men vi gör inte det. Men så ser det ju ut som det ser ut också. Om vi tar det här med helgelsens plan. Alltså hur vi som är då i Kristus, som är i frälsningen. Hur ska vi förstå de här verserna med girighet och så vidare? Ja, jag har redan sagt det, att vi har alla de här synderna i vår kötsliga natur. Men skillnaden är ifall man vill leva i försoningen och i efterföljelsen eller om man inte vill göra det. Det vill säga, då är vi inne på helgelsens plan. Då är vi inne på efterföljelsens villkor. Där sker det en sållning. Och då är frågan, hur sker den sållningen då? Ja, vi har läst tidigare, vi talade om det för förra tisdagen eller förra tisdagen kanske det var, om den här mannen som blev utlämnad till Satan för köttets fördärv. Ja, men det är inte det första. Nu ska vi se. Vi går till Matteus 18. Matteus 18. Och då är vi vers 15. Ja, det har vi läst tidigare, men vi läser det igen. Det är alltså Jesus som undervisar oss här. Han säger, om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder? Och då är det ju inga problem. Då har man ju rätt ut det. Men om han inte lyssnar, ge honom då en andra chans. Ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och publikan. Församlingen här, det uppfattar jag som i ordets rätta mening. Alltså en församling på den här tiden, för det fanns ju ingen kristen församling. Jesus gjorde ju så att det uppstod en församling runt honom. Men församlingen var ju, i det gamla Israel så var ju församlingen en synagoge. Alltså de som församlades till gudstjänst, de skulle vara minst 10 personer. För att det skulle vara en församling i det judiska sättet att tänka och vara. Jag föreställer mig alltså en mindre gemenskap av människor som verkligen lever i gemenskap med varandra. Där gör man upp sånt här. Så när det står här att man ska ta upp det i hela församlingen, så tror jag inte att man ska ta upp det i predikstolen, vare sig i Pingstkyrkan eller i Värnamo kyrka, utan hela församlingen är ju den kretsen av människor som lever i gemenskapen. Och det kan ju finnas många sådana gemenskaper i Värnamo stad. Det kan finnas många sådana gemenskaper också i Värnamo församling. Därför att här talar vi om en gemenskap av människor. Och den här gemenskapen av människorna, de ska återspegla Kristi närvaro. Och Kristus ska vara den som vägleder, beskyddar och vägleder. Och som är den som ger anvisningar för den här lilla gemenskapen. Om det nu är 20 eller 30 eller 40 personer. Det är ganska mycket om man talar om en gemenskap. Men större gemenskap kan ju faktiskt vara så också. Det är det sammanhanget som jag uppfattar det i alla fall. Så det handlar inte om att hänga ut folk inför en massa andra människor. Eller som vi, när vi tillämpade det här i Svenska kyrkan, det kanske 100 år sedan eller ännu mera, då hade vi ju stock, vet du, när man fick sitta fast med fötterna på kyrkbacken. Då skulle man sitta där och skämmas. Det var ju ett sätt att hantera det här. Jag säger inte att vi ska ha tillbaka det. Jag tror inte att det är ett bra sätt. Och i synnerhet inte i vår tid. Utan man måste ju prata med varandra. Men vad gör man om människor inte vill? Jag vill gå min egen väg. Jag vill vara en girig. Jag vill vara en otuktig. Jag vill leva min egen livsstil. Jag vill inte bry mig om vad Jesus säger. Ja, då träder de här. Då måste man på något sätt, som det står i slutet här på 1 Kor 15. Driv utifrån i den som är ond. För det förstör hela gemenskapen. Det går inte. Och det, för oss har det blivit väldigt tydligt när vi har haft och har fortfarande cellgrupperna. Så det kanske låter hemskt, va? Men vi i cellerna, då är man kanske inte mer än 8-10 personer. Så blir det ju ganska tydligt att vi som lever i en nära gemenskap 10 personer. Vi inser att ingen av oss är fullkomlig. Men det som förenar oss, det är ju att vi vill följa Jesus. Skulle man ha en människa i den lilla gemenskapen som inte ville det och som bara pratar illa om våra veckosamlingar, alltså det går inte. Det går inte, vänner. Det går inte. Det förstör hela gruppen. Och gruppen är viktigare än individen i ett sånt läge. Kristi kropp och den heliga gemenskapen är viktigare än olika individers vilja. Därför när man blir frälst, när man blir intagen i en helig gemenskap, då är man inte privat, då är man inte individualistisk längre i den själviska meningen, utan då ingår man ju i en gemenskap. Och då lär man sig där att älska varandra och att växa tillsammans. Det finns mycket att säga om det, men jag ska inte ta mera. Det är fullt tillräckligt det som Paulus säger här. Då är det så här att det här ordet döma, om ni tittar nu tillbaka i 1 Korintierbrevet 5. Ifrån vers 4, kapitel 5 vers 4, där han säger att han har fällt domen över den som handlat så. Där använder han ordet dom eller döma. Det ordet kommer sen igen i vers 12. Hur kan det vara min sak att döma de som står utanför? I vers 13, är det inte den som står innanför ni ska döma? Ja, det var 12. Vers 13, den som står utanför ska Gud döma. Kapitel 6. Ja, det står inte. Jo, i vers 2. Att de heliga ska döma världen. Vers 3. Att vi ska döma änglar. Vers 6. Ja, det står på grekiska ordet döma förmodligen, men för jag har skrivit upp vers 6 här också. Alltså ordet döma som Paulus faktiskt använder sig av här är som ett stickord. Det kommer igen här, vers efter vers i kapitel 5 och 6. Så det är vad det här handlar om. Det handlar om att döma, och det handlar framförallt om hur vi ska döma, hur helgelsen går till. Och då har han ju sagt tydligt, inte de som står utanför, utan har sagt i gemenskapen, i det heligas gemenskap. Och hur ska det här gå till då? Och då kan jag se för mig själv att det finns tre stycken steg. Och nu ska ni höra här, för de här tre stegen behöver vi också lära oss. Det första är att jag behöver döma mig själv. Alltså domen ska gå genom mitt eget hjärta. Och när Paulus säger rensa bort den gamla surdegen som vi hade uppe här för en eller två timmar sedan, så måste det börja i mitt eget liv. Så det tror jag är någonting som är viktigt. Och Paulus säger det på ett annat ställe som jag inte har uppskrivit just nu. Man säger, vet ni inte med er att ni är i tron? Gå till rätta med er själva eller döm er själva så att ni vet att ni är med i tron. Så att ni själva lever rätt och riktigt. Och han säger på många andra ställen, eller på flera andra ställen, att styrkan i hans liv och i en kristens liv, det är att man har ett rent samvete. Och det vet vi väl alla, vilken styrka och glädje också det är att man kan ha ett rent samvete. Inte därför att jag är bättre än någon annan, men därför att Jesu Kristi blod renar mitt samvete. Jag vet att jag borde betala en skuld, jag vet att jag borde ställa saker och ting till rätta, eller att det är saker har gått fel och så vidare. Men jag vet ännu mer att Kristi blod renar mig för allt det som jag inte kan räcka till. Alltså Kristi blod sköljer mitt samvete helt och fullt. Och i detta ingår också att jag kan lyssna till hans ande om det är någonting som jag kan göra för att ställa någonting till rätta till exempel. Men det är inte alltid det så. Men detta att ha ett rent samvete, det är styrkan i mitt liv. Hur skulle jag kunna predika? Hur skulle jag kunna tala andra till rätta om jag själv lever med dåligt samvete? Om jag själv lever i skuld? Hur ska jag överhuvudtaget kunna se någon människa i ögonen och säga något rakt så att säga, om jag själv inte har det rätt ställt? Så det första i det här dömandet som det handlar om i första Korinthierbrevet 5 och 6, det är dömandet som jag gör i mitt eget liv. Och det andra i sådana fall, det är väl att vi, hur ska jag uttrycka det? Vaktar på varandra i den gemenskap vi har. Vi har en god gemenskap i familjen till exempel. Kari och jag och barnen och barnbarnen. Vi kan börja där. Eller jag kan ta ett annat exempel. Arbetslaget. Prästerna och diakonerna. Alltså här måste vi måste vakta på varandra i den med att vi behöver hjälpa varandra. För kommer det grus i de här maskinerierna, och använda en sån bild, så kan det förstöra så oerhört mycket. Och vi vet ju om att det finns människor som inom familjer eller inom arbetslag, det finns vissa saker som förstör och blockerar och låser, och man kryper ner i sina diken och man kan ta sig fram hjälpligt, va? Men du får ingen andlig kraft i det. Jag tror sånt här är viktigt. Det här har inte vi pratat om i vårt arbetslag och så till exempel. Så jag hoppas att alla i arbetslaget hör den här undervisningen. För jag tror att det är viktigt. Vi behöver hjälpa varandra med det. Eller om du tar som i en cellgrupp. Eller om du tar flera cellledare som träffas regelbundet. Om man plötsligt märker att någon börjar köra i diket eller vi börjar dra åt olika, då måste man ju prata med varandra. Eller rättare sagt, Kristus själv måste vara närvarande och prata med varandra, med oss. Han använder ju sedan de olika lemmarna. Så det handlar inte om att man vara duktig eller att vara bättre än någon annan eller sätta sig på sina höga hästar, utan det handlar om att vi tillsammans behöver hitta Guds kraft. Tillsammans behöver vi hitta vägarna i den heliga ande. Och det gör vi inte ifall vi lever i oförsonlighet eller avund. Det här är viktigt alltså. Men kom ihåg ordningen. Först i mitt eget liv Och sedan i gemenskapen. Och så skulle jag vilja säga det tredje då. För vi talar om helgelseprocessen i Kristi kropp. I den heliga gemenskapen. Ja, då hamnar man ju där enligt Jesus. Där Paulus var. Att han har utlämnat den här mannen åt Satan. Och då ska ni veta det att. Och det har jag gått igenom så jag tar inte det en gång till. Va, men till köttets fördärv. Alltså. Så jag upprepar inte det utan jag hänvisar till det som jag redan har sagt. Men här är ju inte Satan. Det är inte så att Paulus överlämnar honom till det onda, utan det är Satan är ju Guds agent, den som utför Guds verk. Alltså utanför Kristus, och det här talar Paulus om när vi kommer till Romarbrevet 5, så råder ju Guds vrede. Vi levde alla under vredesdomen, och att leva under Guds vrede eller att leva under Satans inflytande, det är samma sak. Så att man blir utlämnad åt Satan, det är samma sak som det står här i vers 13. De som står utanför ska Gud döma. Och det står i Hebreerbrevet också att det är förskräckligt att falla i den levande Gudens händer. Att vara på onåd med Gud själv eller att vara i Satans händer, det är lika förskräckligt båda alternativen. Det är två sidor av samma sak. Och det är därför som vi som kristna fick lära oss att be, inled oss icke i frestelse. Gud, låt inte det ske att jag går en väg som leder bort ifrån dig och som gör att min självupptagenhet för mig utanför det heligas gemenskap. Eller att jag blir utlämnad åt din vrede. Men det ska inte behöva hända. Det ska inte behöva hända någon av oss. Men då är det ju viktigt att vi på ett tidigt stadium vaktar på oss själva och att vi hjälper varandra. Ibland kan det ta tid. Jag skulle kunna ge många exempel, men det blir väl för känsligt. Men alltså, jag vet ju människor i vår gemenskap, i vår församling som beter sig alldeles förskräckligt och som man inte kanske kommer till tals med. Va? Och det kanske måste gå 3 månader, 4 månader sen så rättar det till sig. Så det är inga snabba kast. Snabba domar som jag pratar om. Jag pratar om processer som vi måste vara vakna på. Det går faktiskt att komma vilse. Och det borde inte få hända någon av oss. Jag tror också att det där sista som står i 13:e versen, driv ut ifrån er den som är ond, det tittade vi på förra gången, för vi såg att i 3:e Mosebok och 5:e Mosebok så skulle de i det gamla Israel se till att man drev ut det onda ifrån sig, och det var ju ofta dödsstraff. Sedan ändrades det i det gamla Israel så att 500 före Kristus så tillämpar man inte dödsstraffet på det sättet som det stod där, men man kunde utesluta gemenskapen. Det var ju lika illa i en mening. Va? För då hamnar man ju utanför. Och det tänket finns med också när det handlar om Kristus. Livet i Kristus. För också vi som är intagna i Jesus Kristus. Vi är kallade att leva ett heligt liv. Inte prestera ett heligt liv. Men vi har fått ett heligt liv. Och det heliga liv som vi har fått som en gåva. Det är det livet vi är kallade att leva. Vi lever, återigen då om det här med skapelsens och frälsningens plan. Alltså vi lever ju tillsammans med alla andra människor i den här världen. På skapelsens plan. Jesus talar om det i en liknelse, jag slår inte upp det, men Matteus 13, 24-30, det talar han om vetet och ogräset som ska växa tillsammans. Om man läser den liknelsen, och vi har gått igenom det tidigare, så ser man att goda och onda människor, eller troende och otroende, hur du nu vill använda för vokabulär, vi lever tillsammans i den här världen. Det är inte ett vi och dem ens, utan vi lever alla tillsammans. Men när det är sagt, så är det ju också klart på frälsningens plan att det finns de som är intagna i Jesus Kristus som kallas för de i Kristus utvalda. Och de är ju kallade utvalda att leva ett annat sorts liv. Ett heligt liv. Och detta heliga liv, det skulle bli synligt i den här världen på ett sånt sätt så att vi lyser som stjärnorna på himlen, skriver Paulus i Filipperbrevet. Och därför är det inget annat än en tragedi ifall man inte ser skillnad på vanligt folk och kristet folk. I gemenskapsmässigt alltså. Och människor som inte är kristna och är otroende lever i en gemenskap som vi tycker på ett ogudaktigt sätt, så är det en sak. Men om vi som kristna inte lever i en helig gemenskap och det inte syns, då är inte det bra heller. För vi skulle ju leva i en sån gemenskap så att det blev ett trovärdigt vittnesbörd om vad Jesus har gjort för oss. Slå upp i första Thessalonikerbrevet. Där står i det fjärde kapitlet, vers 12. Lev på det sättet. Han har skrivit då i vers 10 och 11 hur vi ska leva då. Sätta en ära i att hålla er lugna, skötet och så. Och så lev på det sättet, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något. Det är ju den kallelsen som vi har. Han säger på liknande sätt på andra ställen, men där är det så tydligt. Så att, och då måste vi ju ha det som vår uppgift också idag, att vi ska kunna leva på ett sånt sätt så att det väcker respekt hos utomstående. Och här får vi ju fråga oss själva vad vi kan göra för att stärka det. Då har vi gjort färdigt det femte kapitlet. Och då har vi gjort färdigt det där med den här incestuösa mannen. Han som levde med sin fars hustru. Och vi har sett hur Paulus har fällt domen över det. Och nu har vi också fått förklaringar på hur han tänker och hur han verkar. Det där var det första avsnittet utav tre avsnitt. För vi sa ju det att här har ju då Paulus gått över på att tala om, han har gått över till att tala om hur vi i kroppslig mening ska förhålla oss till Gud och den helige ande. Och jag tror att det var befogat, för att i Korint och i gamla Grekland, där gnosticismen och dualismen präglas, där var det ju frågan om själens frälsning, men kroppen brydde man sig inte om. Men i det judiska tänkandet så kunde man inte skilja på ande, själ och kropp, utan det är ju en helhet. Och det är tvärtom så att det är genom kroppen som vi är förenade med Gud. Och vi tror ju på kroppens uppståndelse. Så det här måste hållas ihop. Och hela det här avsnittet, kapitel 5, 6, och jag skulle nog vilja lägga till 7 också, handlar ju om hur vi hanterar vår kropp. Det här var det första avsnittet i alla fall. Och det andra nu, det som återstår, det är ju det andra avsnittet, och det är vers 1 till och med 11, alltså kapitel 6, vers 1 till och med 11, som handlar om hur kristna går till rätta med varandra inför i civil domstol. Det ska vi gå igenom, och sedan är det vers 12 till och med 20, alltså resten av sjätte kapitlet, som handlar om vår sexualitet. Jag skulle nog vilja lägga till hela sjunde kapitlet, som att det ingår i samma tänkta tal. Ni vet att Raymond Collins, som har skrivit en kommentar till det här, han menar att kapitel 5, 6 och 7 utgör en enhet. Och då får man alltså lägga till det sjunde kapitlet också, som handlar om äktenskapligt samliv och som handlar om hur vi lever, hur vi ska leva så att säga. Det positiva kommer ju där. Då har du hela kapitel 5, 6 och 7 handlar ju om kroppen och hur vi hanterar kroppen. Det är alltså viktiga kapitel. Och de var viktiga för dem i Korint och de är viktiga för oss också. Men då går vi till vers 1, kapitel 6, vers 1. Och då är det så här alltså med domstolen. Jag kanske ska ta det som en bakgrund. Vi kan slå upp förresten Apostlagärningarna 18. Apostlagärningarna 18, vers 12. Där handlar det om en domstol nämligen. Så kan ni få en bild av det. Där handlar det om att när Gallio var landshövding i Akaja, Då gick judarna till angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol. Och så utspelar sig det och så kommer det till vers 16. Och han drev bort dem från domstolen. Och alla grep då synagogföreståndaren Sostenes och misshandlade honom framför domarsätet utan att Gallio brydde sig om det. Alltså domstolen på den här tiden var inte rättssäker. Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att den var rättsosäker. Domstolen på den här tiden, det var de bestod av de rika, bestod av de som hade makt och inflytande i samhället. De satt på domarsätet på torget. Och vem som helst kunde dra någon inför rätta genom att släpa honom till torget och anklaga honom och ställa honom framför domarsätet. Och så var det ett antal gubbar som inte hade någon domared eller någonting då som avgjorde vad de tyckte. De här var rättsosäkra, de här domstolarna. Och det hör säkert till det som vi ska läsa om här i 6 kapitlet. Här är alltså två kristna som drar varandra, eller en kristen som drar en annan kristen inför en sån domstol. Han vill ju sätta dit den här andra kristne brodern. Det finns ju en filosof som heter Seneca som levde vid den här tiden som berättar i en av sina skrifter. Det här är ju inte kristendom, men han berättar om hur en rik man säger till den fattige: ja, du får väl dra mig inför domstol. Och då säger den fattige: men hur skulle jag kunna göra det? Det är ju du som har makten och pengarna. Jag kan ju inte vinna i en domstol. För det var ju de som är inflytande som bestämde hur domarna skulle se ut. Och här har vi förmodligen då en schism mellan två stycken kristna. Och så den rikare då förmodligen vill dra den här fattige inför domstol och sätta dit honom på det sättet. Det är bakgrunden när vi läser det här. Så det handlar inte om att Paulus skulle vara emot världsliga domstolar. Han har ju själv, ja, det var ju inte Apostlagärningarna 18 var inte det bästa exemplet, men ni vet när de vill komma åt honom så vädjar han ju själv till världslig domstol. Därför att han skulle få rätt. Han vädjar ju till kejsaren för sitt liv. Så det är inte det att han är emot den världsliga domstolen eller världsliga ordningen, men han är införstådd med att det är en ordning så som den fungerar i all sin ofullkomlighet. Så den ordningen finns i världen, men det är inte den ordningen vi ska ha i det heliga gemenskap. För den ordning som vi ska ha i det heliga gemenskap, den har jag ju redan redogjort för nu i 45 minuter. Det är den ordningen som ska råda i det heliga gemenskap. Måste man sen av något anlita världslig domstol, då är det någonting som inte är särskilt bra. Eller också är det någonting som ska avgöras i världslig domstol. Men man kan inte hålla på och dra varandra i världslig domstol om man inte har försökt göra upp sinsemellan. Jag tror vi läser här då vers 1 till och med 6 till att börja med. Hur kan någon av er som ligger i tvist med en annan våga gå till rätta med honom inför det orättfärdiga och inte inför det heliga? Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i det minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Men när ni har sådana tvister sätter ni dem till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att få er att skämmas. Finns det ingen förståndig bland er, någon som kan bli skiljedomare mellan bröder? Istället går broder till rätta med broder, och detta inför otroende. När han argumenterar här då, jag hoppas ni fick bilden något så när klar för er, så använder han sig av retoriska frågor. Han säger: vet ni inte att de heliga ska döma världen? Och det säger han också i vers 7 och 8 och slutligen också i vers 9. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Vet ni inte? Den retoriska frågan ställer han 9 gånger i det här lilla avsnittet. 9 gånger säger han, vet ni inte det här? Alltså underförstått, de vet det. Ja, men varför säger du så, Paulus? Varför ställer du de här retoriska frågorna till oss så många gånger? Jag vill få er att skämmas. Ni vet ju att man inte ska göra så här. Så han ligger på ganska hårt här. Men nu ska vi ta en vers i taget, därför att man får dela upp det här avsnittet. Det är ju hela, inte hela kapitlet, men det är till och med vers 11. Man kan dela upp det i 3 delar också. Och det första är då de här, när han ställer dem mot väggen. De här retoriska frågorna. Han är väldigt sarkastisk, skulle jag vilja säga. Sen så nästa avsnitt är verserna 7 till och med 11. Och sedan är det ju verserna 9 till och med 11. Nej, förlåt, 7 till och med 11, just det. Och så 12 till och med 20. Ja, jag fick det där rätt nu, det är jag inte så säker på. Men i alla fall, vi tar den första delen här nu, vers 1 till och med 6 till att börja med. Och då ska vi, om vi ska förstå det här avsnittet när han ställer dem emot väggen och går så hårt fram som han gör här, så han vill få dem att skämmas. Då måste vi komma ihåg att Paulus, som vi såg redan i 3 kapitlet och 4 kapitlet, han betraktar det heligas gemenskap, eller församlingen. Men eftersom församlingen är ett så dåligt ord i våra öron, så säger jag det heligas gemenskap. Paulus betraktar det heligas gemenskap som ett nedslag utav himlen här på jorden. Alltså han ser församlingen eller gemenskapen i eskatologiskt ljus. Så när han talar om hur det borde vara i församlingen, så har han den himmelska förebilden. Det är med de ögonen han ser. Han är införstådd med att vi är ofullkomliga och att det aldrig kan bli någon fullkomlig gemenskap här på jorden. Men attityden, hållningen, talet är någonting som vi behöver arbeta på. Det är det vi ska ha för ögonen. Så tänker han. Och det är på samma sätt med den här alltså församlingen. Den inte bara återspeglar himlen, utan han tänker sig ju att Herren Jesus är ju huvudet i församlingen. Herren Jesus är närvarande genom evangeliets ord och genom den helige ande och genom brödet och vinet. Och så tänker han sig att Herren Jesus själv, som han skrev tidigare om den här mannen som utlämns, så har jag i Herren Jesus Kristi namn, alltså och Herren Jesus Kristi vägnar fällt den här domen. Det är alltså Herren Jesus själv som talar och som vägleder det heligas gemenskap. Så tänker han. Så det kan aldrig bli tal om att en människa, en kristen broder och en annan kristen broder eller syster, ställs emot varandra och så argumenterar man fram och tillbaka. Så kan det aldrig bli. Därför att det hela tiden från vår relation till Herren Jesus. Vad säger Herren Jesus in i den här situationen? Och det är lika för alla lemmarna i församlingen att lyssna på Herren Jesus Kristus. Ja, apropå det där eskatologiska perspektivet, slå upp i Daniel 7:22 och Matteus 19. Vi ska försöka hinna med de verserna också. Så får vi göra färdigt det eskatologiska perspektivet. Daniel 7. Det är ett profetiskt ord. Och Daniel har en syn. Och så står det då i vers 22 på slutet att tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. Gå sen till Matteus 19. Så ska du se att den tanken som finns hos profeten Daniel och som finns på andra ställen, nämligen att man tänkte ju så att Messias skulle komma ner och så tillsammans med Israels folk så skulle de leda världen ifrån Jerusalem. Det är så man tänker, och det är så vi tänker lite grann om tusenårsriket, va? Att det ska hända en gång. Och den tanken är ju inte bara gammaltestamentlig och bokstavlig och så, utan titta i Matteus 19. Där står det i vers 28, då är det Jesus själv som talar. Han säger, amen säger jag er, vid på nytt födelsen, alltså världens pånyttfödelse. När människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Så den tanken finns också hos Jesus, och den finns i Lukas 22:30 och i Uppenbarelseboken 20, vers 4. Den finns naturligtvis då också hos Paulus. Det är därför som Paulus säger så här i vers 3. Vet ni inte att de i vers 2, vet ni inte att de heliga ska döma världen? Det här är sånt som vi inte heller talar särskilt ofta om ens någon gång. Jag kan inte dra mig till minnes att jag vare sig har hört eller ens själv undervisat om det. Att vi som är de heliga en dag ska sitta tillsammans med Jesus och döma världen. Till och med, som det står sedan längre ner i vers, följande vers, till och med döma änglarna. Därför vi är för mer än änglarna. Det är en ganska främmande tanke för oss. Men i det gamla Israel så var det inte en främmande tanke, utan det var till och med en längtan. Att de rättfärdiga ändå skulle liksom få rätt, eller hur jag nu ska uttrycka det, va? Jesus har ju också andra ord som jag kommer att tänka på nu. Det är ju när Jesus säger: ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Frågan är om inte den heliga gemenskapen i tiden är salt och ljus. Så att vi, så att säga, indirekt så utgör vi inte bara ett vittnesbörd för de otroende, utan vi blir också till en dom för de otroende. Därför att vårt vittnesbörd om hur Guds kärlek är verksam ibland oss och hur vi är Jesu Kristi lärjungar, det vittnesbördet blir ju till dom för de utomstående. Det blir till dom på så sätt att de kan urskilja ett annat sätt att leva. Och därför att urskilja och att döma, det är samma ord på grekiska. De kan så särskilja på rätt och fel. De kan urskilja det som är heligt och det som inte är heligt. De känner igen det, för lagen är skriven i människornas hjärtan. Så det sker ju på ett sätt redan här i tiden. Men tydligen så ska det också det ske, precis som allt annat, på ett fullkomligt sätt vid tidens slut. Och det kanske kan passa bra då med att vi slutar där. Och så får vi fortsätta nästa gång. Låt oss be. Herre, tack för det liv som du har gett oss. Liv av ditt liv. Ljus av ditt ljus. Att vi har blivit delaktiga av din natur. Att vi har fått din helighet. Att vi är avskilda för att leva tillsammans med dig. Och tillsammans med andra bröder och systrar som du har frälst. Herre, låt den här undervisningen få öppna våra ögon och sporra oss till kärlek och till goda gärningar. Herre, låt ditt folk i vårt land ännu en gång få smaka och se vad det är att leva ett avskilt liv, ett heligt liv. Så att världen kan tro. Herre, vi tackar dig för den här stunden och överlåter oss själva i dina händer. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över första Korintherbrevet del 22 var det här. Och vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar med klockan 18:30. Men nu är det lite juluppehåll, så i början av februari så startar det igen. Och vill du höra då i närradion så är det på måndagar klockan 19. Det här var en sändning ifrån Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer det sändning ifrån Radio MF och du får lyssna till söndagens gudstjänst i Missionskyrkan.